Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Another day, another dollar, som vi brukar säga. Nu sitter vi här igen, en ny vecka.
En ny vecka, precis. Och vi är ju inne på avsnitt 2 här nu i våran podd efter att vi hade premiär förra veckan. Det var ju fantastiskt roligt.
Så jävla kul. Och innan vi liksom sätter igång med det här avsnittet så måste vi bara ge ett stort, stort, stort tack till alla som har lyssnat, och folk har gett oss 5 stjärnor på Spotify och allt vad det är. Jag blir väldigt stolt och väldigt glad.
Ja, man blir lite rörd att du och jag tycker att det är kul att hänga och snacka. Det visste vi liksom. Men att så många andra människor har valt att testa och lyssna på oss, det är ju riktigt, riktigt roligt. Och många har också verkat få ut någonting av det vi pratar om. Så att, riktigt, riktigt kul. Hoppas det fortsätter och att vi kan få lite mer kontakt med de som lyssnar.
Ja, verkligen. Och precis som jag sa på den förra podden, så det här är också lite som ett rött vin. Det tar ju ett tag liksom innan man landar och hittar sin grej. Och detsamma kommer ju vi göra. Så att jag är ju övertygad om att det kommer bara bli bättre och bättre innehåll här.
Ja, men visst är det så. Man lär sig hur det funkar, och man lär sig lite grann. Man förbereder sig varje gång lite. Har man ju lite mer erfarenhet från förra gången. Framförallt gäller ju det mig. Du har ju redan en massa erfarenhet av poddande, men jag är ju helt ny i det här. Och även om du har erfarenhet från en annan podd, så är den här podden ny för dig också.
Det är alltid kul att få in lite lyssnarfrågor och lyssnartankar. Det var ju kul med Offcam, att vi hade så här YouTube-kommentarerna, och även det fanns ett frågefält på Spotify där man kunde ställa frågor och tankar om avsnittet. Vi har ju inte det nu, men jag ska försöka lösa någonting, för vi laddade ju upp den här podden på en annan plattform än tidigare, så att det finns ingen sån där frågefält just nu på Spotify, vad jag har sett. Men jag ska försöka kika på det. Och annars så kan man ju alltid skicka ett DM till mig på Instagram eller vad fan som helst om man har någon tanke kring det vi har snackat om.
Ja, men bra. Jag känner mig trygg på att lägga det tunga ansvaret på dina stabila axlar uppe.
Ja, men det är bra. Det ska jag kunna lösa.
Ja, det är bra. Man har ju tänkt det. Jag tänkte på, jag jobbar ju i Linköping, så jag åker bil ner på söndagarna. Och så satt jag och funderade idag på vägen ner och tänkte att sitta och snacka med dig, det är ju alltid roligt sådär. Men i och med att vi nu har en podd, så tvingas man ju på något sätt att samla på lite samtalsämnen som man vill ta upp just med dig. Och det är en jävla förmån faktiskt att få, det blir nästan som någon slags liten dagbok sådär.
Ja, och det är ju liksom precis det som jag var inne på i förra avsnittet, att det blir fina minnen och att man reflekterar över lite det man ser i vardagen och sådär. Så det är ju skitkul.
Men du, en vecka har gått sen sist. Vad har hänt för dig?
Oj, vad har hänt för mig? Bra fråga. Nu måste jag tänka efter. Nej, men jag har lagat en beef Wellington. Vi har gått vidare i Champions League till kvartsfinal till och med. Bara inget speciellt egentligen. Mm. Själv då?
Nej, men precis de sakerna tänkte jag också på. Vi, vårt fotbollslag, vi kanske kan prata lite mer om det senare. Både du och jag gillar ju det samtalsämnet. Så det har ju naturligtvis någonting som hänger kvar. Jag noterade också, såg din video med din Beef Wellington som du hade gjort.
Ja.
Superimpad av ditt sätt att ta dig an matlagning. Och just det faktum att trots att inte du kan så mycket om matlagning så är du totalt orädd. Och det tror jag inspirerar många, med mig inte minst, tänker jag.
Ja, så jag är ju ganska... Alltså min matkanal på YouTube är ju egentligen, skulle jag ändå vilja säga, det är ganska mycket underhållning. För att jag är egentligen ganska medioker på att laga mat. Men jag tror ju uppriktigt sagt att man kan nog lära sig jävligt mycket för att man lär sig av mina liksom misstag som jag gör och laddar upp de här misstagen. Istället för att man bara säger, gör så här.
Exakt.
Så.
Ja, men visst är det så. Och det gäller ju mycket saker här i livet, att det är ju just misstagen man lär sig av. Och jag tror att det faktum att du kan avdramatisera matlagning och visa på att ah, men det går att laga mat, och det går att bara man vågar så kan man lära sig ganska mycket på kort tid, och det kan vara riktigt roligt att laga mat. Ja. Vad är det som är roligt med att laga mat, tycker du?
Äta. Alltså, ja. Nej men alltså vadå, jag älskar ju mat. Mat är fan riktigt jävla bra. Och jag tycker också att processen är ju lite sådär mediterande. Om man sätter på nice musik. Och även när jag spelar in och lagar mat så blir det att meditationen blir det att ja, men vilka vinklar ska jag göra och nu gör jag det här. Och det är väldigt avslappnande. Det är lite balsam för själen sådär.
Tror du att en bra utgångspunkt när det gäller att lära sig att laga mat är att laga sånt som man själv tycker är gott? Eller kan man liksom öva på vilken typ av mat som helst?
Men du har inte samma engagemang att laga någonting som du inte tycker är gott. När du lagar någonting som du ser fram emot att också äta så har du ju ett engagemang i att också liksom laga den.
Mm.
Och jag har ju märkt att när jag ska laga mat och man ska göra någonting... När jag ska laga mat och det är någonting som jag inte är speciellt taggad på, nej, det är helt enkelt inte kul då.
Nej.
För att, ja, jag vet inte. Sen så, och där är det ofta när du äter mat, om du äter någonting på restaurang så kan du ju vidga liksom dina vyer i vad som är gott och intressant. Men hur känner du själv där då?
Nej, men jag håller helt med om också. Jag tror att det bästa sättet att lära sig att laga mat, det är ju att laga sånt som man själv vill äta och sånt som man själv tycker är gott.
Mm.
Och sen så tror jag att det har jag ju lärt mig av dig, tänker jag, att vara så pass modig med matlagningen. Du tillåter ju dig själv att göra misstag, men det är ju ingenting som skrämmer dig eller hindrar dig från att prova. Det där tror jag tror att på mycket, mycket mat-tv och mat på internet, den är så pretentiös. Allting ska vara så himla bra. Man ska vara så jävla vass på att hacka lök och man ska vara så jävla vass på att slå en bea eller vad det nu kan vara. Så att då tänker man liksom, när man ser det där, att ja, det är kul att se, men det ligger så långt ifrån min kompetensnivå så att jag skiter i det där, jag köper en påse, bea, blanda ut med vatten så blir det bra liksom.
Men du som ändå har levt i upp mot snart 60 år, vad är det liksom bästa matminnet du har? Har du något sånt?
När det gäller lagning?
Nej, det kan vara käka också, restaurang.
Ja, det finns ju så himla många bra matminnen tycker jag liksom. Framförallt så tänker jag ju ofta, många av de resor som vi har gjort i familjen, de är ju väldigt förknippade med mat. Så att vi har ju varit och haft förmånen att resa ganska mycket.
Ja.
I Asien, häftig mat vi har ätit där. Just det att man får testa nya saker som man aldrig skulle liksom komma i närheten av att äta. Är ju häftigt liksom. Det tror jag också är en nyckel liksom, att man ska vara nyfiken på mat så att säga. Men det häftigaste matminnet, det är svårt att plocka ut. Jag vet att jag har ett minne av för länge sedan när vi var nere i Sydtyskland och vi hade åkt bil. Jag tror att det var med din farmor och farfar, så skulle vi äta. Så kom vi till en sån här sydtysk gård, så här lite tyrolerinspirerad, där det var en typ en sån familjerestaurang. Och de serverade helt groteskt goda sydtyska eller sydeuropeisk mat. Det var schnitzlar och det var liksom korvar och det var någon helt fantastisk stek och det var bara hur mycket som helst. Allting var så himla gott, till och med grönsakerna, fast jag vet att du är lite skeptisk just det för grönsaker.
Ja, exakt. Ja.
Men det är en sån där sak som jag kommer ihåg. Ja, men sen så kommer jag ihåg när vi var i Florida. Vi käkade ju Philly cheesesteak på något så här litet hål i väggen. Ofta tycker jag nästan att det är det godaste och det roligaste. Det enkla är ofta det bästa, tycker jag.
Alltså jag är ju väldigt, överlag så är jag nog ganska så här, orädd. Och när jag är ute och reser så jag har i princip inget konsekvenstänk. Utan jag bara kör och tänker ganska sällan på eventuella konsekvenser och så. Och detsamma gäller ju mat. Jag käkar vad som helst. Även om det ser ofräscht ut så kan jag tycka att om de käkar det här så är det asfine. Men det har fan visat sig att de gångerna som jag har blivit liksom matförgiftad utomlands så från liksom något schysstare, ofta sådär turistställen, inte lyxrestauranger, men turistiga, något dyrare ställen i de här områdena. Det är de som liksom snålar på råvarorna. Men den här streetfooden som ser ganska grotesk ut kanske ibland, eller lite ofräsch, den är helt fin.
Ja. Och där lokalbefolkningen käkar och där man ser liksom att här, de inhemska går hit och äter sin mat här liksom. Det kanske kan vara ganska oansenligt.
Verkligen, och egentligen detsamma gäller även, alltså inte med mat, men när någon bröts in i vår bil i Argentina och snodde alla våra värdesaker, som för mig då var ju, ja det var några 100 000, 120 kanske något där, i liksom datorer och elektronik. Det var ju ett ställe där, det var en liksom liten by i Argentina där jag ändå hade åtagit alla säkerhetsåtgärder som man kan tänka sig. Men ändå skedde det, och då har man ju varit på betydligt mer fishy situationer där ingenting har hänt. Nu vet jag inte, det är väl kanske inget tips till allmänheten att utsätta sig för liksom farliga grejer, men ofta så har man inte så jävla bra kontroll i vad liksom som ska ske när man är ute och reser, och jag skulle ändå påstå att du har mer att förlora på att inte våga göra saker när du reser dig, när du reser. Förstår du hur jag resonerar?
Ja, absolut. Jag kommer ju att tänka på, man har ju hört en del och sett en del på tv och hört på poddar och liknande, såna här evolutionsbiologer eller psykologer eller vad det är, som brukar ju prata om att det här med att se faror och risker och oroa sig för saker, det är ju någonting som evolutionen har odlat fram hos oss människor. Alltså de människorna på stenåldern som hade en förmåga att se faror och inbilla sig att är det en tiger i gräset eller inte, de överlevde ju. John Boikelman på stenåldern, han kanske inte hade klarat sig så länge. tänker nej, jag. För nej, du är bara, nej, det där är ingen tiger, det där är då bara en mysig katt liksom. Eller en sten, liksom. Det är bara gräs, då går dit.
Ja, exakt.
Men i dagens samhälle så kanske den egenskapen funkar på ett annat sätt. Och den ger dig fler upplevelser och fler erfarenheter.
Men har du någon sådär, du har ändå varit polis i 30 år och du har rest och gjort mycket och levt ett liv liksom. Har du ett minne av när du har varit riktigt rädd?
Ja, det finns ju många sådana minnen. Alltså, den som inte blir rädd, det är ju, då är man ju någon form av psykopat. Så att säga.
Men finns det någon situation som sticker ut när du liksom har varit rädd?
Ja, men det är ju framförallt i jobbet då som det har inträffat situationer där jag har, framförallt efteråt har man tänkt att oj, det där var inte så bra. Jag vet att jag jobbade ju med narkotika och gatulangning Vi var inne på någon svartklubb och så skulle vi hämta ut en misstänkt längst in och längst ner i en källare. Och det var massor med folk där och vi kunde liksom inte kommunicera med varandra och vi kom lite grann ifrån varandra. Oftast så var det ju ganska, ja men det gick ganska bra för det mesta. Och helt plötsligt så kom jag in i ett litet bakrum där. Och då sitter det så här 8-9 personer där inne som är ganska grovt kriminella. Och där sitter bland annat han som vi ska ta med oss ut därifrån. Då, liksom.
Och du är själv nu?
Och då är jag själv. Och sen så, det här var ju jättelänge sedan. och jag trodde nog inte att jag var själv först. Liksom. Jag trodde liksom att vandra var. Så det blev liksom en något ansträngd situation där jag tyckte bara, men du ska hänga med här. Liksom. Du häng med. Och han bara, nej det ska jag inte. Vem tror du att du är? Liksom?
Ja, för du kan inte kliva in, se han och du ser hans polare och bara vända. Och sen dyker du upp liksom igen senare.
Nej.
Och bara, ja, nu när jag liksom, alltså förstår du, det blir någon typ av maktspel där.
Ja, det blev en jättejobbig situation där. Och sen är det ju det naturligtvis.
Och du sa att han skulle hänga med och han ville inte.
Ja, men precis, han skulle gripas. Det här var ju länge sedan, men jag har bara de här bilderna kvar liksom, att jag tänkte något ögonblick där att om de här ger sig på mig här nu, då kommer jag ju aldrig någonsin att klara mig ur det här. Liksom. Det är ingen som vet att jag är här uppenbarligen, för jag är själv liksom, trots att jag inte fattade det. Och några sådana situationer har man ju varit i. Jag vet att någon gång skulle vi göra någon husansakan på något ställe. Det var också länge sedan. Och sen så kom vi inte in genom dörren, men så såg vi att det var något fönster som var öppet. Som man kunde liksom klättra in genom en balkong eller någon liten från trapphuset liksom, så kunde man klättra in och då tyckte vi att vi hade en jättebra plan att en av oss skulle klättra in och öppna dörren åt de andra liksom, så att alla skulle komma ut. Och då skulle jag klättra in där.
Alltså det var du som var den som skulle klättra in?
Ja, just vid det tillfället så var det då.
Men var det någon inne i den här lägenheten? Eller?
Ja, precis. Och då tänkte vi så här, men det kommer gå så jävla fort liksom. Man hoppar in där och som i princip bara, jag vet inte om det var så att vi tyckte att man skulle kunna smyga utan att de fattade att vi hade krypit in genom fönstret eller så att jag vet inte vad vi hade för plan där. Det var inte så himla genomtänkt. Problemet var det att när jag kom in i lägenheten där, så för det första så såg de mig. Och sen när jag skulle låsa upp där, då var ju dörren låst med skjutillhållare. Alltså en nyckel inifrån.
Så de ser en snut kliva in genom deras fönster. Och det första han gör är att försöka öppna liksom mot kollegorna. Ja. Det är jätteosker.
Och vilket inte ens går eftersom dörren är låst inifrån. Liksom. Och det går liksom, det är inget sånt där vred utan det är låst med nyckel inifrån.
Och vad säger de under den här tiden?
Ja, men nu visar det sig att det var ju snälla människor där inne. Så jag fick ju be dem öppna helt enkelt.
Men vad fan, vad värdelöst. Åh, herregud.
Men samtidigt alltså, de flesta människor, om man beter sig som folk så beter sig andra människor tillbaks som folk.
Ja.
Så att, ja. Man behöver, och det där är också någonting som jag tror att både du och jag har gemensamt, att vi har en ganska positiv människosyn.
Absolut. Jag såg ju på en serie som är släppt på SVT som, jag vet inte om du har sett den, men de följer tre olika poliser under med våldsvågen som var typ i somras. Så det blir ju 8 månader sedan eller någonting. Har du hört talas om den? Eller sett den?
Ja, jag har hört talas om den. Jag har inte sett den.
Nej. Ganska bra faktiskt tycker jag. Och ja. Där är det ju en av snubbarna framför allt kommer liksom fram, eller han tycker jag verkar jävligt soft liksom. Skön kille, liksom skallen på rätt ställe som man säger. Och där märker man ju också att han kan ju prata med en unge eller ungdom sådär som han vet är kriminell. Men de har ändå ett skönt, soft och liksom avslappnat samtal. Ja. Där de för någon sekund är vänner typ. Och där ändå polisen här vet om att den här grabben har gjort ganska sjuka saker. men vi kan ändå stå här och prata som två människor.
Men det där tror jag är viktigt. Sen kom jag på en sak som jag måste säga också för de som lyssnar nu och sådär nu. Alltså det måste ju, alltså jag jobbade ju ute för länge sedan. Det är ju en helt annan värld nu för de kollegor som jobbar ute nu. Så att det mina erfarenheter är inte alltid helt jämförbara med dagens liksom, poliser.
Såklart, såklart.
Men med det sagt så tänker jag också på det du sa nu sist här liksom. Att du sa liksom att man, ibland pratar man om kriminella liksom, och man pratar om poliser. Men man ska ju ändå komma ihåg att en kriminell är ju inte kriminell i första hand. Man är ju en människa i första hand. Sen så kan ju människor begå kriminella handlingar. Och man kan begå andra handlingar liksom. Men jag menar, även någon som begår brott går hem till morsan och käkar falukorv och makaroner och är en vanlig människa i andra sammanhang liksom, så att säga. Så att man är ju, vi är ju så komplexa, det är ju så många olika delar, så att det där är viktigt att komma ihåg liksom. Precis, och en polis är ju inte alltid en polis, det är ju en farsa också, eller en fotbollstränare, eller en basist i ett band, eller, ja men du förstår, man har så många olika roller. Det blir tokigt om man pratar om en människa som är kriminell. Att, ja, han är kriminell. Jo, visst, han begår brott. Liksom, men det betyder ju inte att man är kriminell 24 timmar om dygnet. Liksom.
Nej. Har du, när du jobbade ute och så, stött på liksom, kriminella återupprepade gånger och där man får någon typ av sådär, relation där man mer eller mindre känner varandra för att man stöter på varandra så ofta?
Ja, väldigt ofta tycker jag. Det tycker jag ofta var regeln. Sen finns det ju, precis som det är med alla människor, en del människor tycker man inte är lika sympatiska och klickar man inte så bra med. Men jag menar, ofta så, alltså på den tiden när jag jobbade så tycker jag ändå liksom att det fanns någon slags ömsesidigt, alltså mänskligt respektfullt beteende, det går ju liksom alltid hem i längden, tänker jag, med alla människor. Och då kan man skapa en relation, även om man kanske vet att, ja, men, att man har olika, ja, men, olika syn och olika perspektiv, att den som begår brott gör det av en anledning, det behöver inte vara en bra anledning, det behöver inte vara en anledning som jag gillar, och som polis så har man ju ett jobb att försöka förebygga eller avbryta eller så att säga beivra brott, och det gör man det med, ja, men ändå med någon slags grundläggande liksom, känsla för att människor liksom, är människor, då tror jag att man får ganska mycket respekt. Alltså, det är min erfarenhet i alla fall. Och
jag såg ju också ytterligare på SVT såg jag uppdraggranskning om de här telefonbedrägerierna.
Mm.
Har du talat om det?
Ja.
Eller sett? Ja.
Ja.
Har det blivit en liten sådär snackis på sistone? Där de följde en grupp som jag tror var i typ Marbella och där man bara, där är det ju liksom fullblodsrövhål som bara är otroligt osympatiska och där man bara känner att såhär, vilka jävla svin. Och vad de gör är ju att för de som inte har sett eller hört så ringer de ju upp gamlingar. De skickar ett fake sms till gamlingar där det står att de har beställt en order som de inte har och helt enkelt lurar in dem att skicka över de här pengarna till någon typ av konto som då är deras. Och tydligen så gör ju den branschen gör ju mer pengar än narkotikabranschen i Sverige. Så att det är ju uppenbarligen ett jävligt stort problem och alla pengar kommer ju liksom från gamlingars fickor. Ja. Eller kanske inte alla, men mycket. Och nu gjorde de ju ett nytt avsnitt ganska nyligen där de följer någon som har hackat en sån här grupp som var en annan grupp då.
Just.
Och den här killen är ju, för det vart ju intressant i den här serien att det han, hackaren, gör är ju också olagligt på något sätt.
Mm.
Men han ses ju som en riktig hjälte, vilket han också var, för att han satte ju stopp för mycket bedrägerier, han släppte allt till polisen, han släppte även typ allt antar jag till SVT så de kunde göra den här produktionen. Och man undrar ju där i sådana lägen att om polisen hade fått tag på hans liksom, namn och adress och kunnat bevisa att han har hackat det här, för jag tror att han gömde sin identitet fortfarande, så undrar man ju vad som hade hänt om han dömdes. För det hade ju nästan inte funkat. Eller?
Nej, men alltså jag kan ju inte prata om just det där enskilda fallet, för det känner jag inte till någonting i detalj om. Men det händer ju ganska ofta att människor, eller det händer ofta, men det förekommer ju liksom att människor begår brott som man ur ett liksom i det enskilda fallet skulle kunna tycka liksom är rättfärdigat i ett eller annat sammanhang liksom.
Ja.
Men lagarna är ju skrivna sådana att de ger ju liksom inget undantag ifrån liksom enskilda omständigheter, i alla fall inte när det gäller att liksom utreda själva brottet. Sen kan det ju finnas förmildrande omständigheter, så att när det väl prövas i en domstol, då kan det ju vara så att jo, men man kanske har begått ett brott. Ett exempel på det där är ju till exempel misshandel. Det kan ju vara självförsvar då liksom, va? Mm. Då kan det ju vara så att ja, men okej, liksom, du vet ju att du var tvungen att slå tillbaks för att få en angripare att sluta slå dig eller sluta slå någon kompis till exempel.
Mm.
Ja, då har ju du liksom rent formellt sett då begått ett brott, misshandel då i det här fallet. Men när man sedan utreder det här och när polisen liksom lägger alla bevisen på bordet och man ordnar dem och förbereder sig för en eventuell rättegång, så kan ju då, eller för åklagaren då, för att åklagaren ska fatta beslut på om det ska väckas åtal eller inte. Då kan ju då, när det här prövas sen, då kan man ju säga att ja, men här finns det ju liksom omständigheter som gör att trots att det här då objektivt sett är en misshandel, så finns det skäl att liksom inte döma, för att det finns liksom straffrihetsgrunder, som det heter, liksom helt enkelt skäl för varför man då inte ska döma för det här, till exempel.
I vilken, alltså, har det skett liksom i sådana fall att det är antingen är det åklagaren som väljer att inte väcka åtal för att de känner att men det är inte typ fair, eller vad man ska säga, eller är det rätten, alltså ja, domaren, som väljer att inte straffa?
Jag måste ju vara lite noga här så att inte jag säger någonting som är fel. Så jag måste lämna en liten brasklapp här. Liksom. Men man kan säga så att en åklagare får ju inte väcka åtal om inte han eller hon då kan emotse en fällande dom. Det vill säga liksom, en åklagare måste tänka sig in i hur kommer rättegången att gå i det här fallet.
Mm.
Och om det då är så att det finns så pass starka skäl som talar för till exempel att någon form av straffrihet, liksom, att det finns att antingen att man inte kan bevisa brottet eller att det är något annat, då ska ju inte en åklagare väcka åtal överhuvudtaget.
Nej.
Och då lägger ju åklagaren ner den här förundersökningen då.
Ja, jag fattar.
Och sen så kan det ju då, sen så är det ju rätten, men om åklagaren ändå tänker att ja, men här är det både å ena sidan och andra sidan, och det här, ja, men jag skulle nog kunna tänka mig att det här ändå finns skäl att döma i det här fallet, även om det finns förmildrande omständigheter, då väcker ju åklagaren åtal, och sen så blir det ju en rättegång, och sen så är det ju då åklagarens sak att både lägga upp det som så att säga läggs den misstänkte till last, och sen så finns det ju en försvarare som har till uppgift att helt enkelt peka på svagheter eller sånt som kan då tala till den misstänktes fördel.
Fattar. Men de här telefonbedrägerierna i den här uppdraggranskningen, så frågade de ju många poliser som jobbade med det här och frågade, vad ska vi göra åt det här? Ingen kunde egentligen, alltså allas första reaktion var, bra fråga, jag vet inte, fast de sa det inte så, men ingen kunde ge liksom ett bra svar. Förrän en kille i slutet av det här avsnittet sa att ja, det är ju en liten liksom kontroversiell fråga, men ska alla ha bank-ID?
Mm.
Och han var nästan den enda som kom med ett förslag som faktiskt hade på något sätt funkat, att man, ja, jag vet inte, det låter ju ganska drastiskt, men att man på något sätt, alla över typ 60, för de kan inte, eller många kan liksom inte hantera det, att de har någon jäkla kontaktperson som måste liksom gå igenom, eller att de får ha någon på banken som de måste liksom förklara det här för, om de ska göra en sån här överföring. Just. För då hade man ju helt strypt det, om om alla över 60 måste liksom vidta en extra åtgärd för att skicka över en sån här stor summa, mm, så är bara alla de här gängen, det är helt kaputt.
Nej men, ja, nej, men du pekar ju på en sak som är ett bekymmer naturligtvis. När teknikutvecklingen går framåt så finns det ju naturligtvis människor som inte är lika snabba på att lära sig de här nya teknikerna. Och BankID är ju en sån sak. Jag hörde på samma tema så hörde jag ju på, jag lyssnar ju på P1. Det är ju bara äldre människor som lyssnar på P1. Och där har de ju på morgnarna har de ju någonting som kallas för Ring P1. Då får ju vem som helst ringa in. Det är ju
riktigt, det bästa som finns.
Ja, det är ett humorprogram. Det är ju riktigt roligt.
Ja.
Det ringer ju in kloka människor också. Så, men det är ju en del människor som är underhållande. De kanske inte själva tycker det liksom. Men det är ju roligt att lyssna på dem.
Ja.
Och då var det i alla fall en kvinna som ringde in där och hon var ingen knasbock på något sätt, utan hon jobbade som god man.
Mm.
Vet du vad en god man är?
Ja, det vet jag. Det är väl att man har, man går i god och typ som, inte vårdnadshavare, men ändå liksom halvvårdnadshavare typ.
Ja, men precis. Det finns ju människor som ibland kanske inte av olika skäl har förmåga att ta hand om sin egen ekonomi eller sådär. Man kan ju vara handikappad eller man kan vara dement eller det kan vara andra skäl som gör att man liksom behöver helt enkelt ta hjälp av någon som kan hjälpa en och betala räkningar och ta hand om praktiska saker i livet helt enkelt. Och då kan man bli utsedd som god man. Och den här kvinnan då som var god man, hon beskrev då att hennes uppdragsgivare, vet inte om det kallas det, men den här personen som hon var god man för då, han var ju då tvungen att ha BankID liksom. Hon kunde liksom inte, det var jättejobbigt för henne att göra den här personens bankärende, för hon kunde ju liksom inte identifiera sig som honom då, eftersom hon hade ju inte hans BankID. Och han kunde ju, jag tror inte den här personen ens kunde prata liksom, eller ringa eller någonting liksom.
Mm.
Så att där är det ju uppenbarligen en bugg i systemet, om det nu är på det viset. Och lösningen hade ju varit kanske densamma som du pratar om här, att det måste ju finnas ett parallellt system för de som inte har möjlighet eller förmåga eller kompetens att använda BankID. För numera så kan man klarar ju inte ett vanligt liv nästan utan BankID.
Nej, och jag tänker på det här förslaget som jag då hade med att man lägger till en åtgärd för, vi säger personer över 60, och när det kommer till summor, säg över liksom 5 000, för de här gängen, vi snackar ju flera hundratusen i många fall, om de bara kan få ut under 5 000 för att det finns den här extra åtgärden, så är det inte värt för de här bedragarna att kriga för 5 000, och om någon blir lurad på 5 000 så är inte det hela världen, men nu blir de ju lurade på liksom miljoner. Och där kan jag ändå tycka, helt ärligt, att det är fan en rimlig idé att, ja, jag vet att det är 2 år kvar till dig tills du är 60, men om man tar 60, för att min generation, nu vet inte jag vad det kommer finnas för bedrägerier när jag är 60, men då kanske man får göra någonting då, men alltså 50-åringen eller 40-åringen idag har ändå tillräckligt liksom bra koll överlag, så att den här åldern kan ju liksom, det är inte år 60 utan det är födelseår man går på, alla som är född innan vad fan det nu är, 60-talet eller vad fan det är, att de måste liksom dubbelverifiera det här på något sätt. Jag tycker att det här förslaget platsar i riksdagen, helt ärligt så är det här en big brain utan dess lika. Jag tycker att det är skitsmart. Ja. Visst, det blir lite lökigare för våra pensionärer, men hur ofta gör de en banköverföring på över 5 000?
Nej, men alltså, om jag säger så här, jag tänker ju att vi behöver ju kunna hitta ett system där vi kan hjälpa och stötta människor som inte känner sig bekväma med ny teknik på ett eller annat sätt. Om vi sen ska förbjuda de som är plus 60 från den här BankID, kanske inte riktigt. Jag tror att det kommer vara svårsålt.
Ja, men det är bara för att alla de här panschiserna, alla som har blivit lurade i den här serien, har alla sagt att de inte trodde att de skulle kunna bli lurade på det här sättet.
Ja, men
så de vet ju inte sitt eget bästa på något sätt.
Nej, men det är ju trots allt inte förbjudet att vara lättlurad. Man ska ju kunna vara lättlurad i ett schysst samhälle liksom, och ändå inte bli lurad. Jag tänker att vi behöver ha liksom ett samhälle där det är tryggt och där man ändå kan behålla sig. Man ska ju kunna ha sin ekonomiska frihet och oberoende även om man är 70 och om man är lite naiv och lättlurad. Och jag tror inte ens att alla är naiva och lättlurade som blir lurade av bedragare, för de är ju duktiga liksom.
Ja, och många som har blivit lurade i den här serien framstår ju som ganska skarpa.
Ja.
Det är inga alltså grönsaker liksom, utan det här är liksom skarpa gamlingar. Ja. Men ja, och lyckas bli lurade så att
ja. Ja men precis. Du frågade ju också vad som hade hänt i veckan. Jag måste ju också berätta att jag har ju varit ute på min nya cykel.
Ja, just det. Dorpencykeln.
Ja. Dorpencykeln. Ja. Som är helt fantastisk. Och naturligtvis har jag ju ramlat av den också. Så att jag har ju brutit, eller fått en spricka i tummen. Jag tyckte det var så roligt att, och det här visste ju du. Och din kommentar var ju liksom att det här var ju någon händelse som snarare passade någon som var 8 år än 58 år. Eller något liknande, sa ju du.
Ja, för att ha gips är barnsligt, för det är bara ungar som är liksom, gör såna våghalsiga och korkade grejer så att de får gipsa.
Ja.
Alltså, ja, det är de som har liksom gips och sånt, som är män över 55 eller 50 som du är. Det är liksom steloperationer, det är metall i höfter och du vet, såna där klassiska grejer liksom. Det är någon hjärtklaff som spökar. Men det var liksom ett gips på tummen för att du har ramlat på cykeln. Mm. Det är superbarnsligt.
Ja, och jag tyckte det var kul att höra, för det innebär ju någonstans ändå liksom att det visar på min ungdomlighet, eller?
Ja, verkligen, ja. 100%.
Ja, men så att jag tyckte att det var positivt, så att nu börjar jag det här gipset med större stolthet än vad jag gjorde innan, så att det får jag tacka för. Jag tänkte på någonting annat som jag tänkte ta upp med dig. I onsdags förra veckan så var det ju världslyckodagen.
Ja, det gick jättebra. Det var underbart.
Mm. Kände du, var du extra glad i onsdags?
Absolut.
Ja. Och då släpper vi ju...
Men nu måste vi backa bandet här. Ja. För att förra onsdagen så spelade vi Champions League 8-0-final. Var det inte så?
Jo, men det var förra onsdagen. Men den här, alltså den onsdagen, den i onsdags.
Jag är med.
I onsdags.
Jag är med.
Vi kan prata om Champions League också. Det måste vi nästan göra vid något tillfälle.
Det kommer mot slutet.
Mm. Nej, men det här var i alla fall World Happiness Day den 20 mars.
Ja.
Du kanske, nu när du tänker tillbaka så kanske du kände att du var lite extra glad då. Jag vet inte.
Nej, inte speciellt.
I alla fall, hur som helst, det finns ett gäng forskare helt enkelt. De gör ju en sån här enkätundersökning varje år där de helt enkelt frågar människor i massa i alla länder i princip som de kommer åt hur de har och hur de mår. Och då visar det sig, vet du förresten vilka som är världens lyckligaste folk?
Det är väl finnarna?
Ja, finnarna. Ja. Och för sjätte året i rad visar det sig att de...
Nej, det är helt otroligt.
Sverige då, de kom ju på en lite surmulen fjärde plats.
Fortfarande bra.
Fortfarande väldigt bra. Och dessutom bättre än förra året. Jag tror att vi var sexa förra året.
Ja, då så.
Men vad tänker du liksom? Vad tror du gör att liksom finnarna är så himla glada?
Nu, den här studien har jag ju hört liksom att de tar i beaktning när det kommer till så här renhet i luften och rent vatten och såna där grejer. Och ja, det är ju fine. Jag vill ändå någonstans påstå att det ska ha en jävligt liten påverkan på det här slutresultatet. Och det, när jag bara har läst liksom korta headlines om det här så verkar det som att de typen av faktorer tar ganska mycket plats i resultatet.
Alltså,
för jag skulle ju säga av ren liksom fördom, så om finnarna faktiskt är så att de är lyckligare och inte på grund av renligheten i luften, så är det för att de går runt och är något liksom omedvetna och bara, ja, men det är bra, det är ingen fara, det är bra liksom. Alltså de bara går runt och bara inte håller på och övertänker och nojar över jobb och pengar och grejer, utan de bara rullar på.
Ja. Nej, men det är mycket möjligt att det är på det viset. Jag vet ju inte helt säkert. Man kan säga så här att jag läste ju på lite grann här, och de faktorer som de här forskarna i alla fall säger är de som väger tyngst, det är dels så lägger de in bruttonationalprodukten, det vill säga det är ju ingenting som man svarar på liksom, men hur mycket, ja, du vet vad bruttonationalprodukten är.
Ja, men deg.
Ja, deg, precis. Hur mycket ett land producerar i varor och tjänster. Och sen så är det ju en sån här faktor i ekvationen, det är liksom hälsa och livslängd, hur länge lever folk. Men sen kommer det ju såna här saker som man frågar människor, och det är tillit till andra medmänniskor, det vill säga hur mycket litar man på sina medmänniskor i samhället. Frihet att fatta avgörande livsavgörande beslut, alltså jag tänker då att ja, men får jag tro på vad jag vill, får jag liksom gifta mig med vem jag vill, och kan jag flytta till ett annat land, och ja, men såna grejer, liksom, att jag känner mig fri helt enkelt.
Ja.
Generositet, det vill säga hur pass liksom generös upplever man liksom att landet och sina medmänniskor är. Och sen avsaknad av korruption är också en sån här sak liksom. När jag tänkte på det där så tänkte jag kom att tänka på en serie som vi brukar kolla på. Och jag tror att, du vet, vi har ju tidigare kollat på Modern Family, och en av våra hjältar är ju Phil Dunphy, eller hur?
Så jävla skön.
Så jävla skön.
Alltså, grym.
Det är ju då en av karaktärerna i den här serien för de som inte vet någonting om det här då. Och han kom ju med mycket visdomar. Alltså man kan ju hämta mycket livsvisdom från honom. Och
alltså, han är som förebild.
Men han kanske har samma filosofi. Jag tänker att finnarna kan liksom ha lite samma inställning som han har. För jag tänker på det här citatet som han har sagt. Liksom, the most amazing things can happen to a human being if you just lower your expectations.
Det är så jävla bra. Det är så fruktansvärt bra citat.
Och jag tänker så här att finnar... Jag har ju liksom känslan av att de är lite så där buttra och liksom bara vad fan, det är,
ja, visst,
lite så här småtjuriga liksom. Ja. Och jag tror att de har det med modersmjölken lite grann. Så de har inga stora förväntningar liksom.
Så de växer bara upp och bara ja, this is life.
Nu snöar det igen liksom. Ja, alltså, det är klart, det är midsommar, men det snöar, det kan man väl räkna med liksom.
Ja, för jag, när du sa rabblade upp de här faktorerna, så kommer jag att tänka på när du sa valfrihet, att bland, ja, men i min ålder så är ju någonting som jag tror många mår dåligt över och tycker är jobbigt, är ju valen man ska göra i sitt unga liv. Alltså vilken utbildning ska jag ta? Vad ska jag jobba med? Ska jag ens utbilda mig? Och att det i sig skapar olycka och ångest hos folk. Och att man bara, jag fick upp en tanke att man bara, men om man bara hade blivit inskickad på någonting, hade man varit gladare då? Men om man fortfarande får göra val, men man har jävligt låga förväntningar, ja, som finnarna kanske då har, möjligtvis, ja, enligt den här liksom teorin, så uppnår ju det lite samma sak, eller? Att det spelar ingen roll vad jag tar för val, för jag har ändå inga jättehöga förväntningar och det kommer bli bra oavsett vad jag gör.
Ja, men jag tror att du är inne på något. Absolut, det här med antalet val som vi har nu för tiden, det är ju verkligen någonting som stressar människor, tror jag. Bara, ta en fredagkväll om du ska titta på en film nu liksom. Och så går du in på Netflix. Du kan ju hålla på en halv kväll. Och är du dessutom,
det är fruktansvärt.
Är du dessutom två personer som ska enas om vilken film man ska se. Så det är ju dömt att misslyckas. Du kommer ju,
ja, det
kommer, minst en kommer ju bli missnöjd.
Och det slutar ju alltid med att man ser en film som minst, antingen den ena personen har sett och lyckas övertala den andra om att den här är riktigt bra så jag kan se den igen. Ja. Eller så tittar man på någonting som båda har sett innan för att man vet att det är bra liksom.
Och då tänker jag så här att Nu låter jag ju som den gamla gubben jag är liksom. Men förr i tiden, då fanns det ju liksom bara, det fanns TV1 och TV2, och då kunde man bara konstatera, ja, bara, shit liksom, det är Sällskapsresan 2 som går på 2 klockan 20. Det är film, ja, det är film. Alltså ingen, vilken film, det är film.
Det är asnatt.
Och det är bara, fan vad kul, det är film på TV ikväll.
Ja, skitnatt.
Och då är man glad för det liksom. För, ja, att det var en film. Dessutom utan reklam.
Kan du förklara det? Varför min mamma och din fru väljer att titta på TV med reklam på en serie eller film som finns på ett abonnemang som vi betalar för, som hon då kan titta utan reklam och dessutom när hon vill. Men hon väljer ändå att att kolla på tv. Hon sa för en timme sen så sa hon det är Beck ikväll. Klockan 10. Mm. Och jag bara, mamma, vi betalar typ 400 spänn i månaden för C-more för att vi kollar Champions League där. Alla Beck-filmer finns där. Du kan kolla från när som helst. Men jag vet ju att hon kommer sitta och vänta tills klockan 10 när Beck börjar. Och dessutom är typ så här 15-20 reklampauser i. Och kanske är det någonting i att... Jag vet inte varför. Vet du varför?
Nej, jag är inte själv den typen som... Men jag tror att det har någonting med nostalgi att göra. Jag tror att det... Det är ju också många människor som väljer att titta, eller många människor, men i den generationen, eller i vår generation, som bara, nu är det Rapport, klockan är 7:30, sätt på tvn. Och det är ju samma sak där, du kan ju titta på nyheterna när du vill på dygnet. Man väljer att liksom sätta på tvn 7:30, för då är det nyheter.
Och det är nostalgi eller så har alltid varit.
Ja, men jag tror det.
Det är ett fullständigt irrationellt beslut.
Ja.
Det går inte att argumentera för det.
Det är väl inte det enda beslutet som vi människor fattar som är irrationella i för sig då. Men helt riktigt. Jag har en till grej som jag skulle vilja ta upp med dig nu när vi kan kanske börja röra oss in på fotbollen, de väsentliga sakerna här i livet.
Ja, kör.
Vi har ju en ny förbundskapten i Sverige. Ja. Det är inte kanske vårt huvudintresse, men ändå liksom. Jon Dahl Tomasson heter han, eller Thomson eller vad det var, något liknande.
Ja, ja.
Han är ju dansk.
Ja.
Men han vägrar ju prata både danska och svenska.
Jättebra.
Utan prata engelska.
Jättebra.
Och det var ju min fråga, är det bra eller dåligt? Är det bra?
Jättebra.
Varför är det bra?
För att, jag tror att det var Alex Schulman gick ut med någon... vad fan det nu heter, krönikör eller vad fan det nu är, och sa liksom att han har gjort den största tjänsten för Sverige innan första matchen ens har spelats, och det är att få svenskarna att förstå att vi förstår inte varandra med danskar, för det finns fortfarande en, det här var ju hans ord, att det finns fortfarande en bild av eller en tro av att vi förstår varandra om vi bara anstränger oss lite. Men det gör vi inte. Nej. Och som de gjorde med intervjuer i landslaget, att om han pratar danska, ingen av spelarna förstår ju. Och hans svenska är också skitdålig, som jag fattar det som. Så det går inte heller. Och att bara fortsätta liksom låtsas, det funkar inte. Och det var, jag var på ett möte nere i Köpenhamn för typ ett halvår sedan. Jag skulle träffa en kille där. Och så började vi prata svenska och danska. Det tog oss 40 sekunder tills jag bara... No, this does not work. We have to go English. Och han höll ju helt med. För att ända, vi stod ju bara, va? Va? Ingen fattade ju. Och om han då, som då Alex Schulman då skrev, om han har hjälpt till i att ta bort de här 40 sekunderna av att inte förstå varandra och bara gå direkt på engelskan, så är det jättebra.
Ja. Men du tror inte att...
Vad tycker du själv?
Nej, men alltså jag förstår ju den här rent liksom... Vad du säger är egentligen liksom att men vi begriper inte danska och danskarna kan inte prata svenska. Och då säger ju du indirekt att men vi är båda bättre på engelska. Mm. Är vi det då? Liksom, är vi så bra på engelska som vi tror att vi är?
Det går ju jättebra för han i landslaget, eller?
Ja, i säkert. Men för jag hörde att Fredrik Lindström, du vet du, han är ju en sån här språkvetare och lite komiker och lite rolig. Han är domare i På spåret som du tittar på varje fredag.
Ja, jo. Det, ja, jag vet inte.
Men
han med glajerna.
Ja, men han hade ju sagt någon gång liksom att ja, men om du tar fram ett antal redskap ur översta kökslådan i köket, så kan vi liksom kolla hur pass bra vi är på engelska liksom. Så jag tänkte att vi skulle göra det.
Kör. Okej, ja, men det blir jättekul.
Det blir spännande. Vi börjar lite lätt.
A knife.
This is a knife.
Ja,
men det kan jag köpa. Jag skulle också säga knife.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
And what is this?
A spoon.
Det här är en matsked, alltså en spoon.
Ja, ja. Ja.
Nu börjar det bli svårare, tror jag.
Jaha, okej.
Okay. Can you please hand
me jäklar.
Nu snackar jag stekspade.
Alltså, och jag som helst kollar på liksom massa recept på YouTube på engelska. Alltså när jag hör namnet så kommer det liksom bli en aha-upplevelse. Men det där är en... Det är som en stekspade vi tittar på.
Nu tittar vi på en stekspade.
Jag får helt hjärnsläpp.
Nej, inte jag heller på rak arm.
Vad är det då?
Nej, men jag vet inte. Vi får ju googla upp det där.
Det är frying pan.
Nej, det är ju en stekpanna.
Nej.
Frying pan. Nej.
Stekspade på Google översätt. Gå till frying pan.
Ja. Men
och
det är också
intressant. Nu när jag tänker efter vad jag hade sagt till en stekpanna så hade jag ju sagt att det var en frying pan. Nu när jag har det liksom framför mig. Nej, men här är det, va? A spatula, för det har man ju hört.
Spatula. Ja.
Är det en spatula? Ja.
Jag tror att det stämmer.
Ja. Ja, det är en spatula.
Det är en spatula.
Okay.
Det
visste vi. Ja, men där ser vi Google översätt.
Ja, det gick på röven på tredje grejen.
Ja.
Men vi tar några till bara för att liksom se om det där var...
Ja, ja. Ja.
Please, can you hand me the...
Men vadå, det där vet inte ens vad det är på svenska.
En slev.
Ja, en slev, ja. Okej. Okay. Det där är en scoop.
Jag tror inte det. Jag skulle kunna...
Shovel. Slev översatt till engelska. Har du en gissning? Vet du vad det är?
Kan det vara liksom... Sorcerer?
Här är ju då... det verkar vara som att det är lädel.
Läder.
Alltså L-A-D-L-E.
Läder.
Och ett substantiv är serving spoon.
Men det här är ju ingen serving spoon. Det här är ju ingen
serving. Eller mixing spoon.
Hade den varit i trä så skulle man kunna säga wooden spoon.
Ja, för det är också med här. Sen är det någon som säger dipper.
Okej.
Okay. Och sen så finns det soup ladle. Men det verkar vara ladle, verkar verkligen... För då står det ladle, deep bowled spoon with a long, usually curved handle. Så det är ladle.
Vi tar ett par till.
Ja.
Vad är det här?
Ja, men vadå? Vill du ha alltså, nej, alltså a cup?
Nej, men eller, det här är alltså någon slags...
Ett decilitermått.
Ja, men det är ju ett mått liksom. Sen är jag råkar hålla i decilitermåttet bara för att du ska se vad det är och inte liksom bara en...
Aha. Men det där är inte en cup.
Ja, men jag skulle säga measuring cup.
Ja, men den kör ja. 100%.
Hur håller vi i handen här nu?
Varför känns det verkligen som att man borde kunna allt det här?
Den här tror jag att du kan. Den här kan jag.
Jag fattar inte varför jag får sån jävla... Det känns ju verkligen som att om någon hade gått fram till mig på stan och bara vet vad en osthyvel heter på engelska så hade jag sagt 100%. Mm. Men när du gör den framför mig så bara...
Jag tror att det bara heter cheese cutter.
Vilket också, men vi är så jävla, du vet, jänkarna framförallt. Alltså det är så jäkla förenklat språk.
Ja, men det är ju det.
Så man måste liksom gå back to basics.
Ja, men okej, bara för att vi ska få en vinst på sista här, liksom. Det här är en slags potatisskalare.
Potato cutter.
jag skulle säga peeler.
Peeler. Okej, ja, men där ser vi. Men som jag sa tidigare, återigen, jag tittar på mycket recept på engelska.
Ja,
och mycket matkanaler på engelska. Mm. Så att det känns som att det här borde inte vara något problem. Nej, det var inte alls lätt.
Nej, det var inte så lätt. Varken för dig eller mig, liksom. Och då tror jag ändå att både du och jag är nog liksom inte helt rudis på engelska.
Nej, jag tycker vi är ganska bra båda två.
Ja.
Mm.
Det är ungefär som det där att när man frågar människor om de tycker att de själva kör bättre eller sämre än genomsnittet. Då är det ju typ så här 80% som tycker att de kör bättre än genomsnittet.
Men det är faktiskt, på tal om trafik och köra bil, så finns det ju, det finns två tillfällen egentligen sådär där jag blir irriterad eller går upp i varv eller blir arg till och med, eller frustrerad.
Mm.
För jag blir ju sällan det i vanliga fall. Jag är ganska lugn och glad av mig.
Ja, det kan jag hålla med.
Och de här tillfällena är ju, när jag kör bil så ökar mitt temperament ganska markant. Jag blir liksom arg på folk. För jag tycker att där kommer liksom folks värsta sidor fram.
Mm.
Och att jag känner ju att ingen kan köra bil. Folk ligger och trampar i vänsterfilen i liksom pruttfart. Och det är sådär, ja, det är bara hopplösa människor. Det andra är ju den mörka period som vi är inne i nu när man ska deklarera.
Mm.
Som jag blir fullständigt obeskrivligt frustrerad och arg över. För jag tycker att du sa att Sverige var världens fjärde lyckligaste land.
Mm.
Men när det är dags att deklarera så undrar jag fan inte om vi ska ligga liksom nere på 50. För att systemet som vi har, eller sådär, det är säkert bra med internationella mått. Mm. Men det finns så jävla mycket problem och konstigheter med det. Alltså dels så är användarvänligheten av Skatteverkets sida är sämst. Det är liksom 100 flikar, 1000 undermenyer och du hittar inte någonstans, du hittar aldrig rätt. Och sen är det dessutom de här extremt svåra orden som de ska använda sig med. Alltså jag gick in på min deklaration idag och nu ska det ju tilläggas att jag har ju en privat deklaration som alla har. Mm. Och sen så har jag en enskild firma som ska läggas ner. Så det här blir min sista deklaration på den enskilda firman. Mm. Och den går ju under min privata deklaration. Och sen har jag också ett AB som är en separat. Och den får jag ju hjälp med via en liksom, bokföringsbyrå. Men den här jävla enskilda firman ligger ju som sagt ihopkopplad med min privata deklaration. Tillsammans med det så ska ju en momsrapport in. Och alltså, här till exempel, jag är inne på min deklaration här, så står det, ja men bilagor som du förväntas skicka in. Och då är det då enskild näringsverksamhet, och det är ju ett annat ord för, alltså typ enskild firma, men de kan inte skriva det. Och sen står det så här, bilagor som du kan välja att lägga till. Så det är någon typ av val jag då har liksom. Inkomster med egenavgifter. Vad fuck är egenavgifter för någonting? Kvalificerade andelar i fåmansföretag. Vad är ett fåmansföretag?
Och
vad är kvalificerade andelar?
Till skillnad från en vanlig andel.
Ja, exakt. Investeraravdrag. Okvalificerade andelar i onoterade företag. Mm. Återigen, vad är kvalificerat?
Jag fick vi svar på det. Kvalificerad andel är alltså inte en okvalificerad andel.
Skogs- och substansminskningsavdrag, övriga tjänste- och kapitalundergifter. Det här är ju sån här, jag får ju bara utgå från att inget av det här rör mig. Mm. Men om det gör det så har jag ingen som helst aning om ifall det gör det. Och sen så är det liksom, sen går det, står det någonting så här, men övriga förtryckta uppgifter, står det så här, det här måste du läs det här innan du skickar in deklarationen. Står det, här finns uppgifter som du själv ska redovisa in i din inkomstdeklaration eller i en bilaga. Mm. Okej, jag hör ju de orden men jag fattar ju fan ingenting. Och sen står det, lyssna på det här. Dessa uppgifter fyllde du själv i på dina näringsbilagor i deklarationen 2023. Motsvarande uppgifter ska du fylla i på dina näringsbilagor i år. Exempelvis blir förra årets utgående balansposter. Vad är en utgående balanspost? Årets ingående balansposter. Uppgifterna hämtas från bilagor NE, NEA eller N3A. Har du flera av dessa bilagor visas uppgifterna för varje bilaga för sig. Hur ska jag förstå det där? Alltså jag är inte varken över eller under i snitt liksom när det kommer till intelligens, men jag fattar inte vad de liksom snackar om.
Nej.
Och sen står det liksom, men föregående års avdrag för avsättning av egenavgifter med mera, och sen står det en jävla summa där, belopp liksom. Okej.
Okay. Ja.
Alltså det är fullständigt liksom, alltså det är helt galet och liksom här.
Men vad händer hos dig liksom när du liksom läser de där grejerna?
Att det är liksom, först och främst, hur kan de tänka sig att de ska använda de här orden och tro att folk ska förstå? Mm. Och nu ska det också tilläggas att det här är en enskild firma som jag då har, som inte används längre. Men de flesta som har enskilda firmor är ju små företag. Det har man ju för att det inte är riktigt värt att ha ett AB i vanliga fall. Så det är helt vanliga liksom, människor som mig liksom, typ. Och då ska de förväntas förstå de här orden och inte betala liksom, för att få hjälp av det här. Vilket de här små bolagen ofta inte vill. För att, så här, då är det inte värt att ha en enskild firma och betala liksom, den här skatten och allt vad det är. Om man också då ska betala för en byrå som ska hjälpa en. Hela egentligen, alltså, och nu är jag liksom inte ens kommit in på momsdeklarationen. Men den är 10 gånger värre. Och det är bara liksom, det ska importeras grejer och du vet ju inte om du har gjort rätt. Nej. Du har ingen aning.
Nej.
Och jag är ju inte jättemycket för konspirationsteorier. Men det finns ju en teori här att, alltså så här, jag kan tänka så här, om det ligger i Skatteverkets intresse att så många som möjligt gör rätt, så hade de underlättat här. Mm. Men om de tjänar på att folk gör fel, alltså att Skatteverket får in mer pengar för att folk gör fel, om det nu är så, så har ju de en vinning av att göra det så svårt som möjligt. Dessutom, hur mycket pengar tror du går åt årligen liksom, till diverse bokföringsbyråer och revisorer och liknande.
Mm.
Det är ju miljoners miljoner.
Ja.
Som då är liksom moms, säkert 25% eller någonting, som då också rätt in i Skatteverket.
Ja.
Som de då, alltså det, så förstår du, det går ju runt det här.
Mm. Ja.
Och jag sitter och bara, om Skatteverket hade varit privatägt, vilket kanske är lite svårt, sådär, för det är Skatteverket, staten, så hade det, alltså det behövs någon typ av konkurrens hos Skatteverket, för att de behöver inte uppdatera det här, liksom användarvänligheten, alltså jag vill bara ha en stor jävla knapp, och liksom frågor, har du gjort det här? Ja. Har du gjort det här? Nej. Okej, bra, du ska betala det här, för vi har ju sett att, alltså du vet.
Ja, men alltså, ja, men jag tycker, ja,
du hör ju att jag går igång på det.
Jag hör ju att du går igång på det här, och jag tänker så här att, alltså, men tror du på riktigt på den här konspirationsteorin liksom? Tror du att det är liksom en medveten strategi att göra krångligt?
Det som jag har svårt att tro är att om Skatteverket skulle förlora liksom miljoner på det här, att folk gör fel, alltså att de inte får in tillräckligt med pengar för att folk gör fel, så tänker jag att då hade det legat i deras vinning att säga att de förlorar 50 miljoner om året på att folk gör fel, så hade de varit värt att investera 50 miljoner ett år på att lösa den här jävla skitsidan.
Mm.
För då hade de tjänat pengar på att fixa sidan. Men teorin kanske är då att de tjänar inte på att fixa sidan.
Nej, alltså jag tänker så här att, alltså, Skatteverket har ju liksom, de har ju inget egen intresse, utan det är ju liksom en myndighet som är till för att se till att staten får in de pengarna som staten behöver för att kunna bedriva statlig verksamhet. Mm. Till exempel ge din pappa lön. Nej, men alltså, så det är ju liksom själva uppdraget som Skatteverket har. Och generellt sett så ska ju det vara liksom, det ska ju vara lätt att göra rätt.
Exakt, ja, det är ju grunden, det är så. Det du säger. Ja,
det ska vara lätt att göra rätt. Och det som ligger i andra vågskålen, det är ju liksom naturligtvis att det ska också gå att liksom på ett eller annat sätt kontrollera att man inte försöker fuska och undandra sig, i det här fallet att betala skatt då liksom. Och då behövs det ju olika typer av kontrollmekanismer och sånt där. Och då har man ju uppenbarligen byggt ett extremt krångligt system som frustrerar dig och säkert många andra. Så att, det håller jag med om. Liksom. Men däremot så vet jag inte om det skulle bli så himla mycket bättre om det hade varit privat. Alltså just privat eller statligt, vet jag inte om det skulle göra en skillnad.
Ja, men det är ju avsaknaden av konkurrens. Att de har ingen, det finns inget incitament för dem att förbättra användarvänligheten, för att alla måste ju ändå göra det, och gör det inte så kan du straffas för det. Så att så här, det finns, ja.
Ja, fast det finns ju andra mekanismer som så att säga styr och påverkar offentlig verksamhet än konkurrens. Det finns ju, alltså offentlig verksamhet är ju inte liksom vinstdrivande, och därmed så är det ju liksom inte liksom så här kundens konsumtionsval som gör att liksom man utvecklar en statlig verksamhet. Men det finns ju ändå en massa, alltså vi kan ju påverka en statlig verksamhet genom val, och vi har ju politiker som vars intresse ligger i att liksom tillmötesgå våra önskemål.
Ja, alltså att uppdatera Skatteverkets hemsida har inte jag uppfattat som någon het valfråga.
Nej, men alltså det kanske borde vara. Att se till att göra det lätt. Ja. För att jag menar, du är ju ändå inne på lite intressanta saker. Som du säger, liksom att det systemet uppmuntrar till en omfattande sån här konsultverksamhet som kostar pengar i sig. Liksom. Då kanske, om Skatteverket skulle bygga ut sin egen information och serviceverksamhet, så kanske man skulle kunna få ner liksom antalet konsulter då som man behöver för att liksom rådge liksom enskilda företagare. Och på det sättet skulle man kanske gå plus minus noll, eller kanske till och med gå med plus liksom rent totalt sett. Och att man skulle få en bättre användarupplevelse. Liksom.
Ja, fast min lösning på problemet är ju att, alltså alla pengar ska ju till Skatteverket, och den kan vara statlig. Men tänk dig liksom att Skatteverkets hemsida, alltså där, alltså allt som, vad säger man då, kunden interagerar med sköts av liksom privata företag som får kämpa om bästa tjänst. Så att jag skriver in mina uppgifter på någon annan hemsida som är liksom privat, och de skickar in det till Skatteverket. Och om jag får betala en hunka för att lösa liksom min privata deklaration, momsdeklaration och enskild firma liksom deklaration, så jävla värt om det är så. Eller så får Skatteverket då betala de här företagen, eller ja, fast då, det blir ju kanske samma sak då, men på något sätt, så att för Skatteverket, de funkar inte så bra på nätet, alltså de uppenbarligen, så hemsidan ser ut som att det kom från 80-talet.
Ja. Och ändå så tror jag att i ett historiskt perspektiv så tror jag nog att Skatteverket ändå har blivit bättre. Jag kan tänka mig att förr i tiden, då fanns ju allt det här som du nu pratar om, det fanns ju i blanketter.
Ja, och det, alltså, kan jag vågar inte ens tänka mig där jag hade behövt göra det här på någon typ av blankett. Nej. Det hade varit fruktansvärt. Så att, absolut. Och återigen, jag tror att Sverige ändå ligger i någon typ av framkant. Men jag kan någonstans tycka att om jag börjar få in konstiga pengar på mitt bankkonto, men då tar det inte lång tid innan Skatteverket flaggar till någon ekobrottgrej och folk börjar haffa mig. Mm. Men när det kommer till deklarationer, då ska jag ha sån jävla koll själv på allt jag gör, och det ska lämnas in liksom bilagor och allt vad fan det är. Och då har de ingen koll på vad som händer, utan då är det så här, jag har ingen aning, det får du fylla i själv. Jag hade velat liksom signera med Face ID och så bara bam, alla uppgifter är klara. Deklarera.
Ja.
Systemet ska bara veta allt som jag har gjort liksom.
Men skulle du vilja ha ett sånt samhälle då, där allting var förtryckt? Och då, för då skulle man väl hamna i det läget att man behövde kontrollera att de verkligen har, för de, det kan ju bli fel även där. Automatiserade liksom inmatningar kan ju bli fel också.
Ja, det finns ju såklart nivåer av det här, men summa summarum är Det är fan, jag blir så jävla arg varje gång jag, vid den här liksom, tiden på året när jag ska göra den här deklarationen. Och för de som bara liksom, behöver klicka i godkänn och skicka in så är det kanske inte jättebökigt. Sådär.
Nej.
Men så fort du ska börja göra avdrag och grejer så börjar det bli bökigt. Och har du dessutom en enskild firma eller ett AB så är det, det är sån jävla huvudvärk. Ja. Och ja, återigen, jag är inte mer korkad än någon annan.
Nej, det tror jag absolut inte att det är. Sen kan man ju tycka att lite koll kanske man ändå behöver ha.
Absolut, men då kanske man tar vidare liksom till, ja men vart skulle jag ha fått den kollen ifrån? Inte skolan i alla fall.
Nej.
För de kör inte så hårt på liksom deklarationshjälp. Nej. Kan jag helst och berätta. Så att, jag vet inte fan, det är inte alls, det är tufft just nu.
men du lutar åt att det är någon annans ansvar att se till att du har koll.
Ja, ja. Det är väl typ slutsatsen att någon annan i samhället har inte gjort tillräckligt bra. Ja, men alltså det är ju så, för det här är inte good enough.
Ja.
Och det, ja.
Nej, men du beskriver ju liksom naturligtvis en vardag som är långt ifrån min som löneslav. Jag jobbar ju anställd. Jag känner ju inte igen det. Jag tycker ju liksom att ta anställning då så slipper du det här. Men jag fattar ju naturligtvis men samtidigt vill jag inte att alla ska vara anställda. Så att, ja, det är klart att det ska vara enkelt att göra rätt. Så det tycker jag absolut.
Ja, och jag menar när jag skaffade min enskilda firma då, det var ju när jag började liksom ta mycket fotojobb och så, då hade jag en anställning också. Så att det är många som bara har så här, de säljer honung på sidan av och har en enskild firma. Och då ska det liksom komma med massa jävla huvudvärk på köpet.
Stackars dig.
Ja, det är bra. Men du, innan vi avrundar det här avsnittet så bara kort lite om fotboll. Jag tänker att fotboll är ju någonting som många inte är intresserade av och många bryr sig inte alls.
Nej.
Så jag tänker att det behöver inte vara allt för mycket fotbollsunderhåll eller innehåll under avsnittet. Men vi kan ju spara lite sådär när vi känner att vi har någonting mot slutet, bara så vi får snacka av oss lite fotboll.
Ja, men lite, ja, precis. Och då tänkte jag tänker ju så här att det kan väl åtminstone börja med lite grann att förklara, hur skulle du förklara kärleken till att titta på fotboll? Kärleken till fotboll, vad grundar den sig i? Varför är det kul att kolla på fotboll?
Det är en bra fråga, men det bästa med fotboll är nästan inte själva matchen, utan det är det som är innan matchen. Hur du går runt på veckan och längtar tills nästa fotbollsmatch. Och att liksom se den antingen med dig eller med några polare och dricka bärs eller utan bärs. Och den här liksom längtan. Och att det passar så jävla bra till att när det är sommar och livet går på räls så är det transfer liksom fönster och ingen fotboll. Men när det är grått och mörkt, då är det jävla massa fotboll. Och att du har någonting alltid att se fram emot. Lite som att man har en resa inplanerad som man längtar till. Och det för mig är liksom det bästa med fotboll. Och så. Men vad känner du själv? Vad tycker du liksom är bäst med fotboll?
Ja, men det finns flera saker i det. Det ena är den här känslan av att man hör ihop. Att man tillhör någon slags klan på något sätt. Du och jag håller på ett lag. Borussia Dortmund liksom. Och det gör ju att ser man en bil eller någon som går med en Dortmund-tröja, då känner man ju liksom någon slags samhörighet.
Det där bak kille liksom, eller tjej.
Ja, det tror jag är en del i det hela. Sen är det ju till och med så att även om man ser någon med en annan, man ser någon på gymmet med en annan tatuering, liksom. Man har en AIK-tatuering, så har man, känner man lite grann för den personen också. Att man på något sätt att men det där är också någon som förstår vad det är att heja på ett lag.
Ja, men 100%. Jag håller verkligen med dig. Man får ju en samhörighet även till dem.
Och man kan, och dessutom så är det så att träffar man en vilt främmande människa som man förstår att men den här människan håller på Arsenal. Ja, men då har man alltid något att snacka om. Liksom.
Ja, det är det bästa. Att alltid ha det, liksom att plocka upp fotboll som samtalsämne.
Just det. Sen finns det ju såna här fotbollssnobbar som man märker att de försöker liksom testa en och bara, kan du alla spelarna liksom i startelvan? Bara nej. det kan jag inte, men jag gillar ändå fotboll. Ja. Men i grunden är det. Och sen så tänker jag en till sak, och det är det att när man tittar på fotboll så är det ett av de enda få, eller ett av få tillfällen när man har tillåtit sig liksom att vara helt befriad från objektivitet och saklighet.
100%.
Man får tycka helt knäppa grejer. Man får tycka att domaren är blåst.
Ja.
Man får ju naturligtvis hålla sig inom vissa gränser. Men du förstår vad jag menar. Liksom.
Ja.
Det är ingen som förväntar sig att jag ska vara opartisk.
Nej.
Och sen så är det ju dessutom så att jag tycker att fotboll har många likheter med samhället och oss människor i övrigt. Liksom det här med lagsport och att man jobbar tillsammans med saker och att man en kan inte göra allting liksom, utan att man måste samarbeta och man kan utnyttja varandras styrkor och man kan tillsammans uppnå någonting. Och det duger liksom inte med att man har en bra anfallare, för man behöver ha en bra målvakt också liksom, och de måste samarbeta så där. Så det där gillar jag liksom, och där tycker jag finns många likheter. Men på mitt jobb så brukar jag ibland langa ut lite såna här fotbollsliknelser. De går inte alltid hem hos alla, men jag tycker ändå att de är bra.
Någonting som jag också har tänkt på är ju att fotboll har ju inte så jävla mycket, man tror att det handlar mycket om att vinna, men det har ju inte så mycket med vinna att göra, för vi har ändå hejat på det här laget under en lång tid och vi har inte vunnit speciellt mycket och det har inte varit jättemycket framgångar och sådär, men det får inte en att heja mindre på ens lag, utan man är lika taggad inför nästa säsong alltid. Och jag snackade med en polare som är på Hammarby, Bayern, och sa liksom, men hur känns det, för att det har liksom inte varit, det har varit lite samma sak med dem, det har varit lite såhär mittenlag och sådär, och de har inte haft så mycket att spela för egentligen de senaste säsongerna, som jag fattade det som. Och då sa han, men det handlar ju mycket om det individuella prestationer och att bara se ett bra spel, att det är liksom det handlar om, och det är ändå tillräckligt mycket för att folk ska gå och betala för att åka dit och kolla på fotboll och hänga med polarna och dricka bärs.
Ja.
Och jag köper det 100%, men det har inte så mycket att liksom vinna och göra. Även Nej. Om vinsten eller förlusten påverkar ens humör jävligt mycket.
Ja, precis. Och fotboll har ju en tendens att, åtminstone för oss som tycker om det, att framkalla liksom extrema känslor åt alla möjliga håll. vilket är häftigt. Det där man söker det där på något sätt. För vardagen har vi kanske inte alltid erbjuder de möjligheterna att känna så starkt. Både hopp och förtvivlan och glädje och sorg.
Ja, men 100%. Och det är ju fotbollen, det är där mina känslor kommer fram.
Och så kan man dela det med någon också. Det är ju extra mycket värt.
Såklart, såklart. Men ja, Dortmund, vårt kära lag, vidare i kvartsfinal.
Ja.
Jag såg att fotbollsstudion där tyckte ju att Dortmund var det sämsta laget som är med. Jag säger inte emot. Vi är nog objektivt sett liksom det sämsta laget. Och jag tror att de skulle också betta sina, den här studion skulle ju liksom, de sa deras favoritkvartsfinaler. Mm. Och då var det Mikael Lustig som satte Dortmund mot City, för att Dortmund var enda laget som han ville få bort, för att de var sämst. Och han ville bara ha stora matcher i semifinalen, så att han ville inte att Dortmund skulle skrälla mot ett annat lag. Så Mikael Lustig ligger ju på 0 poäng just nu.
Han är i svarta boken.
Ja, och det värsta var att den här sändningen så bara, fan, han är ganska bra, Mikael Lustig. Så han säger bra saker, bra analyser, och så kommer den här i slutet.
Så jag gör bara, vilket, han en sån här grej.
Vilket jävla rövval, tänkte jag. Fan, ja. För dig liksom, att du ens vågar säga det här.
Ja.
Men Atletico Madrid i kvartsfinalen har vi.
Precis, och det kanske det finns några som inte liksom har lika liksom den kollen. Vi pratar om Champions League, och Champions League är ju då alltså en turnering där klubblag från olika europeiska länder tävlar om att bli egentligen bäst i Europa.
Ja.
Och nu är det då alltså 8 lag kvar, och vi är ett av dem.
Vilket är jättestort för ett lag som oss.
Ja, det är superstort. Och så ska vi spela mot Atletico Madrid, ett spanskt lag som på pappret är ju liksom ett anrikt lag som har varit bra tidigare. Liksom. I år så är väl de ungefär lika vingliga som vi är i sin liga.
Ja, det är ju den bästa lottningen vi kunde fått.
Ja.
Absolut. Men
Och sen ja, hade vi ja. sen dessutom så förra helgen så vann vi ju mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga. Och det är ju då den inhemska tyska ligan.
Ja, exakt. Alltså, och vid det här laget, farsan, så tror jag inte att du behöver förklara så mycket alla ligor och så, för att alla redan har lämnat, de som inte bryr sig om fotboll, de har redan stängt av det här avsnittet nu. Det finns liksom inga kvar som lyssnar på det här som inte vet vad Champions League och Bundesliga är.
Men jag har tagit det till min uppgift att värva fler supportrar.
Bra, jag gillar det.
Jag har ju till exempel tvångsrekryterat alla på mitt jobb.
vi har gjort ett bra jobb genom åren att försöka värva Dortmund-supportrar, och några sympatisörer har man fått.
Ja, precis. Absolut. Jag tycker nog liksom att vi är ju positiva i grunden, både du och jag, så att jag tänker att vi spottar på den där stenen, och till slut så kommer den att bli blöt, och då kommer fler och fler att börja följa oss i det här och se storheten i vårt lag och i storheten i att älska fotboll.
Ja, men exakt. På de välvalda orden ska vi avsluta det här avsnittet.
Det gör vi.
Så ses vi nästa vecka helt enkelt. Tisdag 06.00.
06.00.
Bra, tack och hej.
Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.